Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Vanligtvis brukar någon annan programledare hälsa er välkomna och inte jag. Men idag så kommer ni att få höra mer av en annan person, nämligen Gustav Görfelt. Välkommen till podden.
Tackar, tackar.
Vi utlovade ju faktiskt för 2 avsnitt sedan, när jag och Daniel var här vid Olskogstorget och gjorde ett avsnitt, att du skulle få göra ett gästspel för att prata om slaget vid Olskroken 1936. Och det är det du ska få göra idag.
Ja, det tänkte jag göra.
Men vem är du för den som inte känner dig?
Ja, jag är ju, jag arbetar som journalist på Hem och Hyra. Så jag är bostadsjournalist. Och Hem och Hyra är ju Hyresgästföreningens medlemstidning. Så vi bevakar ju naturligtvis hyresgästfrågor i första hand. Sen är jag också historienörd och intresserad av udda saker.
Nörd i största allmänhet skulle jag till och med kunna kalla det.
Ja, det kan man väl säga. Mycket med märkliga saker i historien. På Twitter till exempel så har jag presentationen Antikt och kuriosa på mig själv. Mm. Det kan man väl säga.
Ja, det sammanfattar väl det ganska bra. Men vi står ju här vid Olskrokstorget och hör ni någonting som braskar och knastrar i bakgrunden så är det ju nyfallen snö som har lagt sig över Olskrokstorget och göteborgare som promenerar i den här februarisnön när vi nu ska prata om slaget vid Olskroken 1936. Var ska vi börja tycker du, Gustav?
Ja, men vi kan börja med att säga att vi står ju nu på Olskrokstorget som egentligen borde kallas nya Olskrokstorget, för det har ju bara legat här sedan början av 1980-talet. Ni har haft ett tidigare avsnitt kanske och pratat om detta.
Men jag tar gärna hela kortfattat
historien
i alla fall för
de som inte lyssnat på det avsnittet. Ja, kan jag ta väldigt kortfattat. Det här är ju alltså en stadsdel som har genomgått en så kallad totalsanering. Det var väl nästan den sista stadsdelen där det hände att man rev en halv stadsdel i alla fall bestående av landshövdinghus, en gammal arbetarstadsdel, och byggde nya hus på 70-talet och början av 80-talet. Så vi är omgivna här av tegelhus som de är rätt så trevliga, men det är en ganska steril stadsdel kan man väl säga när man går in här. Och så såg det inte ut innan. Jag tänkte att vi kanske kan gå ner till, vi kan börja här i och för sig. Vi är på Bondegatan. I den här gamla arbetarstadsdelen med landshövdinghusen så hade man i alla fall gatunätet är ju bevarat som det var. Så man kan ändå orientera sig rätt mycket. Och det finns 4 gator som är uppkallade efter de 4 stånden. Bondegatan, Borgaregatan, Prästgatan och Riddaregatan. Fast Riddaregatan är nästan försvunnen idag för den löpte parallellt med E20 här ute. Mm. Och den här stadsdelen växte fram egentligen på 1880-talet. Redbergsgatan som går bakom oss här, den har ju funnits långt innan. Det var ju den gamla landsvägen ut ur Göteborg österut. Men det låg ju bara ett värdshus här och sen landerier, alltså bondgårdar. Men på 1880-talet så byggdes bostäder här och det var ju för industriarbetare. För samtidigt så hade man ju arbetare som arbetade dels på Gamla stans fabriker här lite längre bort. Och på Pellerins margarinfabrik som hade byggts här då också. Han hette ju egentligen Pellerin.
Pellerin, för han var fransman. Som margarinet en fransk uppfinning så tog ju Pellerin med sig. margarinet hit till Sverige och öppnade Pellerins margarinfabrik när vi är i Göteborg.
Vi säger ju margarin och inte margarin, så precis. Vi säger också Pellerin.
Så 1894 så öppnade Pellerins margarinfabriker, och precis som du säger, just slutet av 1800-talet är ju en väldigt dynamisk period i svensk och göteborgsk historia med industrialisering och därtill urbanisering. Människor som flyttar in till Göteborg och stan växer så det knakar.
Ja, och här växer då flera nya arbetarstadsdelar fram. Dels Gamlestan och sen Olskroken, sen låg ju Gårda här nära också, eller ligger fortfarande. Här byggdes landshövdingehus, men de var ganska... Ja, de byggdes rätt tidigt och var av ganska dålig kvalitet, kan man väl säga. Det var också en anledning till att, eller ett argument i alla fall, när man sedan rev alltihopa på 70-talet, att det här var inte så bra landshövdingehus som fanns i en del andra stadsdelar, så de var inte värda att bevara, tyckte man då. Utan här var det landshövdingehus som hade dass på gården och enkel standard.
Ja, det var väl till och med jordgolv bitvis i de här lägenheterna, som jag förstått det.
Ja, i alla fall i källarna. Jag vet inte om det var inne i lägenheterna, kanske från början på 1800-talet. Men senare så var det ju, då när vi kom fram till 1930-talet, så var det ju fortfarande jordgolv i källarna och inget elektriskt ljus i källare och vindar och sådana saker. Så att det var ganska ruckliga hus. Men ja, det, som sagt, det blev en väldigt arbetardominerad stadsdel här. Där det var arbetare som hade jobb. Det var inte ett trasproletariat som bodde här, utan det var industriarbetare. Och det var ju just i de här områdena här omkring Gamlestan och Olskroken och så, som även hyresgäströrelsen tog fart i Göteborg.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, jag tänker vi kan komma dit till hyresgäströrelsen. Ja. Hur växer den fram i början på 1900-talet egentligen?
Ja, den växer fram lite stötvis i olika försök. Men när det verkligen tar fäste så är det egentligen i höjd med första världskriget. Och då är det små lokala hyresgästföreningar som bildas. Den första som bildas och som fortfarande, eller som fick en liksom långvarig existens, var här i Gamlestan alldeles intill.
Ja, de firade väl sitt 100-årsjubileum ganska nyligen, va?
Ja, 2017 var det 100 år då. De bildades 1917. Det var arbetare på SKF och deras familjer. Det var ju ofta kvinnorna som var drivande, men de har blivit lite undanskuffade i historien för att det var varje hushåll blev medlem. En röst per hushåll, och då var det oftast mannen som förde talan. Men i verkligheten så var kvinnorna väldigt drivande i hyresgäströrelsens barndom. Ja, har alltid varit.
Ja, jag tänker just hyresrätten som bostadsform i början på 1900-talet. Vi har ju inte alls det skyddet som vi har idag. Vi har ju ingen hyresreglering, vi har inte bruksvärdesystemet som vi har idag. Utan det är väl mer eller mindre marknadshyra som gäller i början på 1900-talet.
Det är det, och det fanns heller ingen besittningsrätt. Det var väldigt, väldigt konkret i Gamlestan till exempel, där husen ägdes av SKF. Besittningsrätt betyder ju att man har rätt att bo kvar om man inte har misskött sig. Har man betalat hyran och gjort som man ska, så kan inte värden bara kasta ut den helt plötsligt. Men i Gamlestan där SKF ägde husen, där var det ju länge så att det var bara om du arbetade på SKF du fick bo i huset. Mm. Så i samma stund som den i hushållet, om det var en person som hade varit anställd på SKF, när den inte jobbade där längre, då skulle man flytta därifrån.
Så, Så förutom att det är väldigt låg standard på bostäderna så är det också en väldigt utsatt situation som du har som boende i hyresrätt i Olskroken och i Göteborg och i Sverige.
Ja, så var det. Hyresgästerna var ju från första början ganska rättslösa och det var ju en bostadsbrist också på grund av urbaniseringen och industrialiseringen så var det i perioder, det gick ju lite upp och ner med bostadsbristen men oftast var det bostadsbrist och då blev det ju ännu starkare, ännu svårare och liksom den fria marknaden som ska råda då fungerar ju inte när det hela tiden är brist.
Mm. Men om vi tittar på hur situationen nu är, vi har de första hyresgästföreningarna i slutet på 1910-talet, alltså under första världskriget, så växer de fram. Under 1920-talet så har vi ju en situation i Sverige och i Göteborg med, som vi har varit inne på, låg standard på bostäderna. Vi har ganska hög arbetslöshet bitvis under 1920-talet. Och om vi då tittar på Olskroken under 1920-1930-talet, vad är det för typ av stadsdel? Hur är boendeförhållandena? Vad är det för människor som bor? Är det fortfarande arbetare?
Ja, det är fortfarande arbetare. Sen byggdes det nytt här på andra sidan Redbergsgatan. Eller heter det Redbergsvägen?
Jag blev osäker nu när du... Men alla, det är där spårvagnen går,
ja,
i alla fall.
Där spårvagnen går upp för Redbergsli där. Här ligger ju tegelhus, så här funkis tegelhus. De var ju alldeles nybyggda då på 30-talet. Gubbero heter det ju här på andra sidan egentligen. Så där hade man ju byggt nyare hus med högre standard. Men det var ju lite dyrare att bo där som det alltid är med nyproduktion. Mm. Så att det var... Men här i Olskroken så var det en arbetarbefolkning som var ganska organiserad också. Det var väl liksom en, som sagt, industriarbetare som var fackligt organiserade och mycket, och det fanns mycket vänsterengagemang. Det som hände på 20-talet och 30-talet i Göteborg och i Stockholm, för det var ju framförallt där som det var liksom stora hyresgäströrelser som växte fram, var ju att det blev konflikter mellan hyresgästföreningarna och fastighetsägarna. Och här i Göteborg var det hårdare konflikter än i Stockholm. Både för att hyresgästföreningarna här var mer dominerade, eller hade ett högre inslag i alla fall av radikala företrädare. Det fanns ju både kommunister och vänstersocialister.
Och syndikalister.
Och syndikalister mycket. Och sen socialdemokrater och så. Så det var en blandning. Så det var en mer stridbar hyresgäströrelse här i Göteborg. Men det var också mer stridbara fastighetsägare, får man väl säga. De var inte alls lika pigga på att förhandla eller göra överenskommelser som man... I Stockholm var det ändå mera... hade fastighetsägarna tidigare börjat förhandla med hyresgästföreningarna. Mm. Här tyckte man att det var någon sorts kommunistmaffia som man inte ville ha att göra med i många fall. Ja. Så det var mycket under det här trappades upp under 20- och 30-talet. Och på den tiden, vi tänker inte så mycket på det, för det används inte idag så mycket. Men om man jämför med arbetsmarknadens parter, där finns ju stridsåtgärder, strejk, lockout, sådana grejer. Och det finns det ju på bostadsmarknaden också, eller hyresmarknaden. Men det används inte så mycket nu för tiden, men då användes det mycket. Så att det var hyresstrejker och det var också hyresblockader. Om det var en konflikt med en fastighetsägare, för ofta var det ju att man till exempel ville att fastighetsägarna skulle sänka hyrorna. Det är ju inte heller något man hör så mycket idag.
Och det är att man vill sänka hyran på att standarden är så låg att de inte underhållna bostäderna.
Ja, det var
då.
Väl ofta så. Och då kunde hyresgästföreningarna sätta huset i blockad, vilket betyder att när någon flyttade ut så fick ingen flytta in i den lägenheten. Och det kräver ju stark sammanhållning då, om man inte ska få någon blockadbrytning. Men det var väl också lättare då kanske när alla... Folk var mycket mer lokala och bodde... Man bodde i sin stadsdel och hade mycket social kontroll och att det var sammanhållning. Så det användes ganska flitigt. Så det var, och fastighetsägarna svarade ju då med att vräka istället. Om inte hyresgäst gick med på höjd hyra så blev de vräkta. Så det var mycket konflikter.
Så vi har en väldigt konfliktfylld situation med... Liksom klart uttalade stridsåtgärder från båda parterna när vi nu långsamt börjar närma oss det här stridsåret 1936. Ska vi ta och promenera neråt längs Bondegatan?
Vi promenerar lite längs Bondegatan här.
Se om vi kan prata och gå samtidigt.
Det kan vi göra. Egentligen kanske vi kanske skulle ha startat vid Olskrokstorget, gamla Olskrokstorget här nere vid, som numera är ett parkeringshus, och promenerat upp hit, men sak samma. Det som hände då 1936 är att Hyresgästföreningen i Olskroken, som är uppbackad av Hyresgästernas centralförsamling, som var den lokala centralorganisationen här i Göteborg. De kräver att fastighetsägarna i Olskroken, som i sin tur fastighetsägarna var organiserade i något som heter Fastighetsägarnas garantiförening. Då vill de att fastighetsägarna ska rusta upp husen, att det ska bli vatten, alltså WC på svalen istället för utedass på gården med råttor och sånt som man har nu. Om man vill ha cement eller betonggolv i källaren, och man vill ha elektriskt ljus in i husen, och även i källare och vindar och sådär. Ja, och en del annat. Och fastighetsägarna är väl med på att det här behövs faktiskt. Nu har vi kommit till Olskroksgatan förresten. Ja. Och det här är ju den gamla huvudvägen, eller det här är ju liksom egentligen huvudgatan genom Olskroken, förutom Redbergsvägen här borta. Men idag är den ju väldigt, eftersom det inte längre finns några affärer eller någonting här.
Det känns ju som en extremt död gata när man står från och tittar upp längs med Olskroksgatan.
Det är mest en cykelväg idag kan man säga. Men då var det ju huvudleden, och här nere låg torget där vi nu ser ett parkeringshus. Torget låg liksom framför stadsdelen då, precis som i Gamlestaden.
Och här ligger dessutom Hyresgästföreningen Kastanjens verksamhetslokaler
precis.
På hörnet på Olskogsgatan.
Och de ligger inte så långt från där Hyresgästföreningen i Olskroken hade sitt kontor vid den här tiden. Då låg det på den sidan, nummer 20, en liten bit upp här. Men det var på Olskogsgatan. I alla fall, hyresgästföreningarna ville rusta upp. Fastighetsägarna höll med om att vi behöver rusta upp och modernisera i den här stadsdelen. Men i sådana fall måste vi ju höja hyrorna, för det kostar ju faktiskt pengar att göra allt det här. Men då hade hyresgästföreningarna året innan, 1935, gjort en stor utredning där de hade tittat på hur mycket pengar har egentligen fastighetsägarna här i Olskroken tjänat sedan 1910-talet. För det hade varit en våldsam värdestegring på husen, och hyrorna har höjts hela tiden utan att det har gjorts nästan något underhåll. Så de räknade ut att det var miljonbelopp som man hade tjänat, och bara de sista 10 åren så hade fastighetsägarna här lokalt i Olskroken, som var anslutna till den här garantiföreningen, hade haft en värdestegring på 2,5 miljoner. Det var ju jättemycket pengar på den tiden. Så då tyckte ju hyresgästerna att ni har tjänat svinmycket pengar igen, ni kan göra den här upprustningen i alla fall. Och fastighetsägarna sa nej, det kan vi inte, utan då kommer vi att gå back om vi gör det. Vi måste ha in pengar. Så när hösten 1936 kom i oktober, då aviserade fastighetsägarna att de ville höja hyrorna med 10%. En ganska rejäl hyreshöjning.
Och hade det här varit för några år sedan så hade man ju bara skrattat åt den summan. Men det känns ju som här 2023 så skrattar vi inte åt den 10-procentiga förslag på hyreshöjningar längre.
Nix.
Tyvärr.
Nu har vi sådana igen.
Ja.
Och då sa Hyresgästföreningen nej till det. Jag säger Hyresgästföreningen, egentligen är det ju flera nivåer. Ja. Precis som det är nu för tiden, det är lite förvirrande det där. Men de sa nej. Och så uppmanade sina medlemmar, det var väldigt hög anslutningsgrad här, att bara betala bara den gamla hyran och se till att ni får kvitto att ni har betalat hyran. Men då sa fastighetsägarna om folk gör så, då kommer de att bli vräkta, då kommer vi att vräka dem. Var vi hyresgästsidan svarar, i sådana fall så sätter vi er i blockad. Och sen hade båda parter väldigt snabbt gått så långt att det var nästan omöjligt för dem att backa. Så i oktober så utbryter då det här i slutet av oktober, och den allra första vräkningen sker här på Bondegatan. Bondegatan 16. Och då hade det var inte så lätt för fastighetsägaren att hitta någon flyttkarlar som kunde genomföra vräkningen, eftersom Transportarbetarförbundet och Bärarlaget hade sympatiblockad tillsammans med Hyresgästföreningen. Så deras medlemmar ställde inte upp. Men de hade luskat fram 3 flyttkarlar som kom dit. Och det hade då samlats en folkmassa här på på Bondegatan på 2000 personer.
Hur fasen får man plats med 2000 personer på Bondegatan?
Man måste förstå att det var oerhört trångbott här. Ja. Det är oerhört mycket människor också i Olskroken. Det var ju ett rummare som arbetarfamiljerna bodde i. Ofta hade man dessutom inneboende, så att det var oerhört mycket människor som bodde där. Nej, men det måste ju varit knökat, och jag tänker också att det var en ganska hotfull stämning.
Mm. Och när de säger Bondegatan 16, så borde det då vara ganska nära där nuvarande Olskogstorget ligger, ja, ungefär. Om det följer samma gatustruktur som nu.
Precis. Men det var poliser som, polisavspärrningar och så. Folkmassan höll sig lugn, fast burop och så liksom. Det var ju, ja. Men den här vräkningen genomfördes. När det var färdigt och flyttkararna höll på att gå därifrån, då bröt sig delar av folkmassan igenom polisavspärrningen och jagade ut dem ur Olskroken. Så de vågade inte komma tillbaka igen sen. Men den här familjen som blev vräkt blev ju då inte, de hamnade inte på gatan. För det var nämligen så, vilket var till hyresgästernas fördel, att just vid den här tidpunkten så var inte bostadsbristen så stor i Göteborg. Det hade byggts mycket, som till exempel de här nya husen här. Och det fanns även nödbostäder som låg här nere vid Skansen Lejonet nära.
Mm, vid svingen där någonstans.
Ja, i Gullbergs Vass typ.
Ja, på den sidan om...
Det var ju då på 20-talet och 10-talet när bostadsbristen hade varit ännu mer akut, så byggde man ju typ baracker kan man säga, där folk fick bo. Så det var ju sämsta sortens boende. Men
det var ändå tak över huvudet.
Det var tak över huvudet, och där hade, på grund av att bostadsbristen hade minskat, så hade folk flyttat därifrån. Så där fanns det ledigt, och det fanns ledigt i gårdar, och det fanns ledigt Kolltorp och andra ställen runt omkring. Så hyresgästföreningen hade redan tidigt börjat samla upp. Man höll på och letade lägenheter överallt. Så alla som blev vräkta kunde flytta, fick genast flytta någonstans annanstans. Så om det var en högre hyra där än det hade varit här i Olskroken, så betalade hyresgästföreningen mellanskillnaden också. Så på det här viset så kunde man fortsätta. Men båda, det var ju en armbrytning som nu hade utbrutit då. Ekonomisk armbrytning mellan de här två sidorna. Så under hela vintern 1936.
Jag tänker, vad är det som, när den här första familjen då blev vräkt här från Bondegatan, vad är det som händer? Hur reagerar respektive sidor på det? Vad gör hyresgästföreningen och vad gör fastighetsägarna?
Hyresgästföreningen reagerar ju genom mobilisering och opinion väldigt mycket. Och medierna är väldigt intresserade av det här. Alltså Svenska Dagbladet, det är många tidningar här och bevakar den här första vräkningen till exempel. Bevakas ju i tidningarna och så. Och det här fortgår ju under hösten. Det vräks familj efter familj. Men det går lite långsamt då på grund av de här sympatiblockaderna från Transportarbetarförbundet och så. Det gör att det får bli stadens stadsbuden, tror jag man kan säga. Det är alltså kommunalt anställda tjänstemän som får genomföra de här vräkningarna. Och då går det ganska långsamt, och det gör också att hyresgästföreningen har lättare att hitta ersättningsbostäder. Men det vräks ändå hundratals familjer här under hösten. Kort uppehåll under jul. Sen fortsätter det igen. Så det blir fler och fler hushåll som vräks.
Och då blir det också tomma lägenheter.
Det är tomma lägenheter, men det är blockader då. Så ingen får flytta in i de lägenheterna, och det är nästan inget blockadbryteri. Fastighetsägarna blöder ju pengar samtidigt. Ja. Båda sidor blöder ju pengar och kraft, men fastighetsägarna blöder ju mycket mer pengar än hyresgästföreningen gör.
Och nu kommer vi här till Borgaregatan, som är det andra av de fyra stånden.
Ja, och sen är det Prästgatan som går här uppe vid Tidbloms hotell. Och här uppe ligger ju mer äldre bebyggelser kvar då, de finare stenstadsbebyggelsen.
Men det är ingenting av landshövdingehusen som är kvar, va?
Nej, ingenting, utom uppe vid, precis vid Redbergsplatsen är ju några, men det är lite så här finare paradlandshövdingehus som de ska kalla dem. Ja. De är lite atypiska, ser lite nästan brittiska ut tycker jag på något sätt. Men
jag kan gå in här på snön så slipper jag traska runt i slasket. Ska vi stanna till här?
Ja, kan vi göra.
Och så tänker vi oss att vi är i Olskroken, och nu är vi framme då 1937,
ja,
har vi kommit in på. Och konflikten den fortsätter. Hyresgästföreningen har satt lägenheten i blockad och man hyresstrejkar. Och det måste ju vara utmattande för hyresgästföreningen. Tufft.
Ja, det är det ju, och socialt utmattande. Men man har ändå fortsatt ett stort stöd av befolkningen i stadsdelen. Det hålls flera stora möten här uppe på Redbergsgården och så, där sammanhållningen är fortfarande god. Så det blir fler och fler tomma hus. Till sist när våren kommer så är mellan en fjärdedel och en tredjedel av alla lägenheter i Olskroken tomma. Så ja, det är ju inte riktigt en spökstad, men en mycket mindre påtagligt ödsligare stadsdel än innan. Och ja, men det här bevakas ju som sagt av medier och av i hela Sverige, den här konflikten. Och man ser ju med oro på det också, hur, ja, var ska det ta vägen? Man gör medlingsförsök, landshövdingen eller ja, det är olika, det tillsätts olika medlingskommission redan i oktober, men det dröjer ganska länge innan någon av sidorna är beredd att närma sig den andra.
Sammanhållningen hos hyresgästerna måste ju vara jättestark i det här läget om ingen viker ner sig i det här liksom blockaden mot lägenheterna i Olskroken.
Det är oerhört stark, och jag har funderat mycket på det, att jag tänker att det skulle vara omöjligt att genomföra en sån här grej idag, skulle, tror jag, alltså, för att det inte finns den lokala sammanhållningen och sociala sammanhållningen.
Det säger väl en del om det skittet som har vuxit fram i en arbetarstadsdel som Olskroken, att även om lägenhetsstandarden är låga och folk har det ganska tufft, så finns det ändå en lokal gemenskap med känsla av solidaritet mellan boende, att man här ställer vi fan upp för varandra.
Japp. Jo, och sen var det ju också att man bestraffade ju, om det var någon som var blockadbrytare så blev ju den socialt utstött, och kanske man skrev, det fanns ju en tidning som heter Hyresgästen också. Det har jag inte nämnt, men det ligger ju en gata här bakom som är den tråkigaste gatan.
Det är Martin Anderssons
gata. Martin Anderssons gata, den har bara ett parkeringshus där, men den är ju då uppkallad efter chefredaktören för tidningen Hyresgästen. Mm. Det är väl det enda synbara tecknet här i geografin på den här konflikten.
Ja, Martin Andersson, han var väl en tämligen välkänd profil, eller lokal profil åtminstone. Jag tror han förekommer i Karl Gerhards, de ökända kvarteren i ryska Marseille. Så nämns han som Hyresgästen Martin Andersson.
Sjömsportsavenyn och Hisingen smälts ihop till en publik. Hyresgästen Martin Andersson, han dansar med publik.
Vad kan vi säga om honom mer?
Ja, men han var en stridbar lokal politisk profil som gjorde en politisk resa, tror jag, från, han var nog periodvis kommunist, syndikalist och slutligen socialdemokrat, men han var ju på vänsterkanten. Antifascist också, han hade en annan tidning som hette Minareten som var väldigt en antifascistisk boulevardtidning, alltså såldes på gatan så här. Men framförallt var han ju då känd för att han var redaktör för tidningen Hyresgästen, som var hyresgäströrelsens stora organ.
Alltså, det är
organ
inte föregångaren till Vår Bostad som sen är föregången till Hem och Hyra, eller?
Ja, det kan man säga. Fast Vår Bostad fanns samtidigt. Den grundades ju på 20-talet i Stockholm och var mera, den var ju HSB:s och Hyresgästföreningens tidning. Och var lite mer reforminriktad, medan Hyresgästen
var lite mer sossig
i Vår Bostad, och Hyresgästen var ju lite mer radikal och var väldigt, skrev väldigt mycket om världar som misskötte sig och liksom Vår Bostadlägre tyckte väl att Martin Andersson och Hyresgästen var lite för både för konfrontativ och att de uppehöll sig för mycket vid små konflikter och att man borde liksom höja blicken och titta framåt och hur ska vi reformera och vad ska vi göra istället och sådana grejer. Men Hyresgästen var mycket av ett kamporgan, kan man säga då.
Så om vi återvänder till Olskroken via Martin Anderssons väg och Olskroksgatan och Bondegatan och Borgargatan som vi har passerat, och hur tar sig den här konflikten till slut i mål? För visst är det så att Hyresgästerna går i princip helt segrande ur striden?
Det kan man säga. I maj 1937 så sluter man slutligen en överenskommelse, och då blir det en liten hyreshöjning. Istället för 10% blir det ungefär 2,5%. Så det var ju betydligt lägre. Men då med total renovering. Hyresgästerna får igenom alla sina krav på det här med liksom WC på svalen, inga jordgolv i källarna, elektriskt ljus, det ska finnas ordentligt rinnande vatten med hovar i tvättstugorna i källaren och ja, alla de upprustningskraven som hyresgästsidan hade. Så det var ju en stor seger för hyresgästerna, de vann ju den här ekonomiska brottningsmatchen. Och det fick i sin tur effekter i förlängningen. För att dels hade man då visat, det var här i Göteborg det var allra mest konflikter, och det här var den största konflikten. Det här blev ju liksom att båda sidorna släppte bomben. Hur blir det om vi verkligen går hela vägen i en konflikt? Ja, då märker man att det blir väldigt dyrt, det blir väldigt besvärligt, och hyresgästsidan är uppenbarligen så pass stark. Det här var ju som sagt, det var gynnsam timing för hyresgästsidan också, det här att det fanns, att de kunde evakuera. Det gjorde ju att det ändå, annars hade det nog inte gått liksom, om folk hade hamnat på gatan hade de inte gått med på det. Så det ledde till att hyresgästföreningen liksom erkändes som en förhandlingspart, att man insåg att vi måste ha ett förhandlingssystem precis som på arbetslivssidan, att istället för såna här stora konflikter måste vi hitta ett förhandlingssystem.
Ja, det är ju samband med alltså slutet på 30-talet som även Saltsjöbadsavtalet sluts mellan just arbetsmarknadens parter. Så det är inte, det ligger ju någonstans i tiden just det här att gå bort från de gamla konfliktlösningarna så som det var på även arbetsmarknaden. Det var ju alltså Sverige var väl ett av de länder som det strejkades mest i under 1920-talet. Och då på arbetsmarknadens sida så kommer man fram till att vi bör förhandla. Och samma sak händer nu då på hyresrättsmarknaden.
Ja, det händer. Och precis som på arbetsmarknaden så kan man ju se att den reformistiska delen av rörelsen kan dra nytta av den radikala. För man kan skrämmas med radikalerna och visa att Göteborg hölls fram mycket som ett varnande exempel. Så här kan vi inte ha det, det kan inte bli så här. Så att man redan ganska kort efteråt kom det en ny hyreslag 1939, där man egentligen inte gjorde så stora, det var inte att hyresgästerna fick så mycket mer rättigheter, så hyresgästföreningen var rätt missnöjd med den lagen, men däremot så var lagen väldigt tydlig med att vi har ju ett system här med två parter som kan förhandla och som bör förhandla. Men det var fortsatt den hög konfliktnivå, framförallt här i Göteborg. Det var på väg att bli en ännu större konflikt än i Olskroken. Men den blåstes av. Man kom överens. Det var väl ingen sida ville löpa linan ut igen. Och sen kom ju kriget, andra världskriget. Och då hände flera saker. Det blir en situation som, alltså när jag läste på lite nu inför det här, eller friskade upp mitt minne och läste lite ny litteratur som inte fanns senast jag tittade på den här grejen. För det har ju kommit en bok av Hannes Rolf, när hyresgästerna gjorde uppror, som går igenom väldigt noggrant mellankrigstidens hyresgäströrelse, kan man väl säga. Jo, men det som hände var ju det som händer nu precis 2023, att det blev energibrist och lågkonjunktur och liksom jättedyrtider i samhället. Allt blev jättedyrt och fastighetsägarna ville höja hyrorna med liksom 10-20%, precis som vi ser nu. Och då ingrep regeringen, sa att det här kan vi inte ha. Utan så då införde man hyresreglering. Alltså på riktigt att man frös hyrorna 1942.
Och då är det inte så som fastighetsägare idag kallar bruksvärdesystemet för hyresreglering, utan det var hyresreglering på riktigt.
Det var riktig hyresreglering. Ja, för det där är ju ett sorts tekniskt missbruk av det ordet, att man kallade det nuvarande förhandlingssystemet för hyresreglering. För hyresreglering är ju egentligen motsvarigheten till statlig minimilön, om man ska säga, att det är alltså politiskt tillsatt, att man sätter stopp. Eller man bestämmer, politikerna bestämmer vad maxhyran ska vara. Det är hyresreglering. Och det har vi ju inte i Sverige.
Men det hade vi från 1944.
Det hade vi då. Ja, från 1940, precis. Så då blev det ju helt plötsligt boomstopp för hyreshöjningar. Och samtidigt inför man då den här besittningsrätten som hyresgästföreningen väldigt länge har velat ha. Att en fastighetsägare får inte vräka en hyresgäst om det inte finns, om den inte har brutit mot hyreskontraktet, antingen genom att inte betala hyran eller genom att missköta sig på ett sätt som strider mot kontraktet. Sen hängde den där hyresregleringen i väldigt länge, ända fram till den fasades ut liksom långsamt under 50-talet, men den blev inte alls så kortvarig som det var tänkt från början. Så när förhandlingssystemet väl kommer i bruk på 60-talet, då är situationen då är ju situationen helt annorlunda än på 30-talet, och då är det förhandling som gäller. Men då är det också slut med konflikterna, eller stridsmedlen som man hade haft under 30-talet, de försvinner ju då.
Och tänk på hyresstrejkerna och blockader och liknande.
Och vräkningar som påtryckningsmedel har ju inte använts på det viset sen. Så det var den ena, eller det var den stora grejen som hände. Men det som hände om man samtidigt under kriget i hyresgäströrelsen här i Göteborg var ju att det här socialistiska, alltså vänsterradikalernas inflytande minskar ganska mycket. Och det beror inte på, som det ibland har utmålats från vänsterhåll, kanske på socialdemokratiskt ränksmideri, i alla fall inte i första läget, utan det beror på att flera av de vänsterrörelserna blev väldigt misskrediterade. Kommunistpartiet, framförallt genom Sovjetunionens angrepp på Finland, som gjorde att det blev väldigt starka reaktioner och krav på uteslutning av medlemmar i kommunistpartiet från hyresgästföreningar och sådana saker. Och det här andra socialistiska partiet, som ju hade varit en utbrytning ur kommunistpartiet, som inte ville vara Moskvatrogen och inte ville gå i Stalins ledband, de misskrediterades ju genom att utvecklas till ett sorts nazistparti.
Vi pratar om
nu då? Ja, och så. Det blev ju ett nazivänligt parti. Så de blev ju också helt sjönk ihop och försvann.
Så om vi då liksom ska sammanfatta den här konflikten som har gått till historien som slaget om, eller slaget i Olskroken 36-37. Vad är de stora lärdomarna som man kan dra ifrån just den konflikten?
De stora lärdomarna, de stora konsekvenserna i alla fall, var ju att det här blev ju en sorts ground zero för kraftmätning på hyresmarknaden. Och det blev också, det tvingade fram ett förhandlingssystem, och det visade hyresgäströrelsens styrka, att den var så stark. Det var, om man ska titta på arbetsmarknadssidan, så kan man ju se att det fanns ett par misslyckanden. Alltså det fanns ju till exempel storstrejken 1909 som var ett försök från arbetarrörelsen att göra samma sak, men där förlorade ju arbetarrörelsen, hade inte de ekonomiska musklerna mot näringslivet. Men här visade hyresgäströrelsen att man hade musklerna, så att här blev det tvärtom, att det blev en seger för hyresgästerna, och det blev också början på det förhandlingssystem som vi har idag, men som nu är ifrågasätts mycket. Jag har kanske stagnerat eller sitter fast i en knepig situation.
Ja, det är ju rätt intressant det här, om vi tänker det här är ändå, vad blir det, 80-90 år sedan, och tittar vi på Sverige 2023, vi har fastighetsägare som vill ha 10% hyreshöjningar, vi har ett förhandlingssystem som ifrågasätts, vi har kanske en upptrappad konfliktnivå på även hyresmarknaden i Sverige. Så det är ju rätt intressant att titta tillbaka på historien och kanske eventuellt lära sig någonting av historien, om man nu kan göra det. Om man vill läsa mer om detta, om man inte fått nog om Olskrokshändelserna, var kan man hitta mer information?
Ja, då skulle jag framförallt rekommendera två böcker. Det finns en bok, en äldre bok, som heter Slaget om Olskroken, som är skriven av Göte Brink. Den kom väl ut 90-91. Och Göte Brink var en man som arbetade för hyresgästföreningen här i Göteborg, och som själv, han var liksom född 1926 i Landala och tillhörde, han hade ju vuxit upp i det här, och det är en ganska rolig bok, eller lite lustig bok kan man säga, fast också den är väldigt lättillgänglig. Den berättar om han har liksom försökt skriva en ungdomsbok i Olof Svedelid-stil om den här hyresmarknadskonflikten i Olskroken. Så den är lättläst och tunn. Men den handlar om en... Men då har han försökt berätta om en arbetarpojke som heter Evert och som bor här. Men det blir en ganska konstig blandning av
Fakta och fiktion
och så här episoder där Evert och hans kompis åker flotte på Gullbergsån och åker ut i Göta älv och såna här olika grejer som blandas då med protokoll från hyresgästföreningsmöten som återges så här in extensio på vissa ställen, flera sidor med
du
protokoll.
Tänk, vilken 12-åring vill inte läsa de protokollen? Alltså. Det tror jag att alla 12-åringar vill göra.
Ja, jag känner att den kanske inte riktigt... Men om man vill ha en snabb, lättillgänglig sammanfattning, så är den ganska bra för en vuxen läsare. Däremot så saknas lite kontexten. Man får inte veta så mycket om före och efter och så här, och varför händer det här. Men då finns ju den här nyare boken, eller den är ny, den kom väl här om året, när hyresgästerna gjorde uppror, som är skrivet av Hannes Rolf, som är doktor i social välfärd eller något liknande. Mm. Det är ju då en akademisk bok, så den är ju, där är ju tuggmotståndet väldigt mycket högre än hos Göte Brink, kan man ju säga. Men å andra sidan finns det väldigt mycket mer. Mm. Så de två, och den handlar om hyresgäströrelsen från 1800-talet fram till andra världskriget, kan man säga, och sen med lite kort sammanfattning av vad som har hänt efteråt, men med tyngdpunkten just på de här på 20- och 30-talet, kan man, på mellankrigstiden och framväxten av hyresgäströrelsen.
Yes, där har vi två konkreta tips. Jag kommer lägga upp bilder på omslagen på vårt Instagram-konto Gator och Torg i Göteborg. Jag vill länka till böckerna i avsnittsbeskrivningen. Och ni som lyssnar, bli gärna månadsgivare på patreon.com/gatorochtorg i Göteborg om ni vill stötta podden. Gustav Järfelt, stort tack för att du tog dig tid här i kylan i Olskroken och berättade om de här, vilket väl kanske är den mest legendariska hyreskonflikten i svensk historia.
Tack för att jag fick vara med.
Så hörs vi igen om en vecka.
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
Jag tänker, du var ju klädd, sa du.
Ja, men det var kallt ändå.